Kapitel 30. Hjulet vrider sig. Med gryningen avslöjades ödeläggelsen i den gröna mannens trädgård. På marken låg de döda löven i en tjock matta, på sina ställen nästan knädjup. Blommorna var borta. Bara några få klamrade sig förtvivlat fast vid sina skälkar i gläntans utkant. I myllan under eken kunde inte mycket växa, men en tunn ring av blommor och gräs fanns runt den tjocka ekstammen som utmärkte den gröna mannens grav. På själva eken fanns bara hälften av löven kvar, och det var ändå mycket mer än på något annat träd, som om någon rest av den gröna mannen ännu stred mot fördärvet där. Den svala vinden hade lagt sig och ersatts av en tilltagande klibbig hetta. Fjärilarna var försvunna och fåglarna tysta. Det var en dämpad skara som förberedde sig på att ge sig av. Rand satt upp på sin häst med en känsla av förlust. Det borde inte kännas så här. Blod och aska, vi vann. Jag önskar att han hade fått hitta sitt andra ställe, sa Egwene när hon satt upp på Bela. Lan hade gjort en bår åt Moraine och den spände det mellan den raggiga märren och Aldeb. Ninive skulle leda det vita stoet. Klokfrun slog ned blicken var gång hon såg att Lan sneglade på henne och undvek hans blick. Väktaren såg på henne var gång hon vände bort blicken men vägrade att tala med henne. Ingen behövde fråga vad Egwene menade. Det är inte rätt, sa Loyal och stirrade på eken. Ogen var den enda av dem som ännu inte hade suttit upp. Det är inte rätt att trädbrodern ska falla offer för stora fördärv. Han gav Rand tyglarna. Inte rätt. Lan öppnade munnen när jätten gick bort till den stora eken. Moraine, som låg på båren, höjde kraftlöst handen och väktaren teg. Framför eken föll Loyal på knä, slöt ögonen och bredde ut armarna. Tofsarna på öronen pekade rätt upp när han lyfte ansiktet mot himlen och han sjöng. Rand kunde inte säga om det fanns några ord eller om det var ren sång. Med den där mullrande rösten var det som om jorden sjöng, men ändå var han säker på att han hörde fåglarna drilla igen. Hörde vårvinden susa mjukt och ljudet av fjärilsvingar. Han försjönk i sången som tycktes pågå bara några minuter. Men när Loyal sänkte armarna och öppnade ögonen såg Grant till sin förvåning att solen stod högt på himlen. Den hade just kommit över trädtopparna när Ogen började. Det löv som ännu fanns kvar på eken tycktes vara grönare och satt stadigare än innan. Blommorna som omgav den stod rakare, morgonstjärnorna vita och friska, hjärtblomstret klarat. Loyal torkade svetten ur ansiktet, reste sig och tog tyglarna från Rand. Hans långa ögonbryn slokade för läget, som om han var rädd att de andra trodde att han hade försökt glänsa. Jag har aldrig sjungit så innan. Jag kunde inte ha gjort det om inte trädbrodern ännu funnits kvar. Mina trädsånger har inte hans kraft. När han satt upp i sadeln fanns det en tillfredsställelse i hur han såg på eken och blommorna. Åtminstone denna lilla fläck är inte prisgiven åt stora fördärv. Fördärv kommer inte att få trädbroden. Du är en god människa, Ogier, sa Lärn. Loyal flinade. Jag tar det som en komplimang. Men jag vet inte vad äldste Heyman skulle säga. De red på led med Mert bakom väktaren där han kunde använda bågen om så skulle behövas och Perrin sist med yxan över sadelknappen. De kom upp på en kulle och med ens hade de stora fördärv överallt omkring sig förvridet och förruttnat i giftiga nyanser av regnbågens alla färger. Rand såg sig om över axeln. Men den gröna mannens trädgård syntes ingenstans till. Bara stora fördärv som bredde ut sig överallt omkring dem, precis som förut. Men ändå tyckte han ett ögonblick att han såg ekens vida krona, grön och lummig, innan den skimrade till och försvann. Och sedan fanns bara stora fördärv. Halvt om halvt väntade han sig att de skulle bli tvungna att slå sig ut, på samma sätt som de slagit sig in. Men fördärv var lugnt och stilla som döden. Inte en enda gren darrade, liksom ville den gissla dem. Ingenting skrek eller tjöt, vare sig i närheten eller i fjärran. Stora fördärv tycktes huka, inte till språng, utan som om det hade mottagit ett hårt slag och väntade på nästa. Till och med solen var mindre röd. När de red förbi ringen av sjöar hade solen sjunkit lite. Län tog en väg långt ifrån sjöarna och såg inte ens på dem. Men Rand tyckte att de sju tornen verkade högre än när han först såg dem. Han var säker på att de taggiga krönen var längre från marken. Och ovanför dem skymtade han någonting. Spiror som glimmade i solen. Baner med en gyllene häger som flög för vinden. Han blinkade och stirrade, men tornen vägrade att försvinna helt. Han såg dem ur ögonvrån ända tills stora fördärv åter dolde sjöarna. Före solnedgången valde väktaren ut en lägerplats, och Moraine tog Ninniv och Egwene till hjälp med att sätta upp skyddsrunor. Aes Sedain viskade något i örat på de två andra kvinnorna innan hon började. Ninniv tvekade. Men när Moraine slöt ögonen gjorde de två andra också det. Rand såg att Mert och Perrin stirrade och han undrade hur de kunde bli förvånade. Alla kvinnor är Aes Sedain, tänkte han glädjelöst. Ljuset hjälper mig. Det är jag också. Tungsinnet fick honom att tiga. Varför är det så annorlunda? Frågade Perrin när Egwene och klokfrun hjälpte Moraine till hennes bädd. Det känns... Han ryckte på sina breda axlar som om han inte fann ord. Vi har givit den svarte ett hårt slag, sa Moraine och la sig med en suck till rätta. Det dröjer länge innan skuggan har hämtat sig. Hur? Frågade Mert. Vad gjorde vi? Sov nu, sa Moraine. Vi har inte kommit ut ur stora fördärv ännu. Men nästa morgon var allt sig likt, så vitt Rand kunde se. Stora fördärv försvann förstås ju längre söderut det kom. Förvridna träd ersattes av rakvuxna. Den kvävande hettan minskade. Ruttnande lövverk gav plats åt sådant som bara var sjukt. Och sedan märkte han, sådant som inte ens var sjukt. Skogen omkring dem var röd av spirande löv som satt tätt på grenarna. Markvegetationen knoppades. Rankor täckte stenarna med grönska och i gräset fanns nyutslagna vildblommor, lika täta och klara som där den gröna mannen hade gått. Det var som om våren, så länge hejdad av vintern, nu rusade för att hinna fram dit där den borde vara. Han var inte den enda som stirrade. Ett hårt slag, mumlade Moraine, och sedan sa hon inte mer. Klättrande vildrosor omslöt den stenpelare som utmärkte gränsen. Män kom ut från vakttornen för att hälsa dem. Det fanns någonting omtöcknat i deras skratt, och deras ögon glänste av häpnad, som om de inte kunde tro på det spirande gräset under sina stålklädda fötter. Ljuset har besegrat skuggan. En stor seger i Tarvins klyfta. Vi har fått budet. Seger. Ljuset signar oss igen. Kung Isher vandrar i ljuset, svarade Lärn på alla deras rop. Vakterna ville ta hand om Moraine eller åtminstone skicka med dem en eskort, men hon vägrade båda deras. Också när Aes Sedain låg på rygg på en bår var hennes gestalt sådan att de bepansrade männen drog sig undan, bugade och fogade sig i hennes önskemål. Deras skratt följde dem när Rant och de andra red vidare. Sent på eftermiddagen nådde de Faldara och fann att staden innanför de bistra murarna ringde av glädje. Verkligen ringde. Rand tvivlade på att det fanns en enda klocka i staden som inte klämtade, från minsta bjällra på en sele till de stora gonggongarna av brons högst upp i tornen. Portarna stod vidöppna och män sprang skrattande och sjungande på gatorna med blommor i gässlockarna och rustningarnas skarvar. Stadens borgare hade ännu inte kommit hem från Falmoran, men soldaterna hade just återvänt från Tarvins klyfta och deras glädje var stor nog att fylla gatorna. Seger i klyftan! Vi har vunnit! Ett underverk i Tarvins klyfta! Sagornas ålder har återkommit. Vår, skrattade en gråsprängd gammal soldat medan han hängde en krans av morgonstjärnor runt halsen på Rand. Än en gång välsignar ljuset oss med vår. När dessa män, klädda i blommor och stål, fått veta att sällskapet ville till fästningen, började de bana väg för dem bland de firande. Den första person Rand såg som inte log var Ingtar.
Jag kom för sent, sa han till Lan, vresigt och bistert. Jag kom en timme för sent för att se det, fred.
Han skar hörbart tänder, men sedan blev hans min ångerfull.
Förlåt mig, sorgen får mig att glömma mina plikter. Välkommen byggare, välkomna alla. Det är skönt att se att ni är välbehållna återvänt från stora fördärv. Jag ska skicka helaren till Moraine Sede i hennes rum och underrätta först Agelmar.
För mig till först Agelmar, befallde Moraine. För oss allihop dit. Ingtar öppnade munnen för att protestera, men bugade sig inför hennes blick. Agelmar befann sig i sitt arbetsrum med svärd och rustning upphängda på sina ställ igen. Och han var den andra de såg som inte log. I pannan hade han en bekymrad rynka som djupnade när han såg Moraine bäras in på bår av tjänare i livré. Kvinnor i svart och guld vojade sig över att Eisedén förts till honom utan att få möjlighet att tvätta av sig eller föras till helaren. Loyal bar guldkistan. Styckena av sigillet låg fortfarande i Moraines pung. Luce Tharin Frändebanes baner var inlindat i hennes filt, ännu fastspänd bakom Aldrapes sadel. Den stalldräng som tagit hand om det vita stoet hade fått strängaste order att se till att filten bars till det rum som tilldelats Aes Sedain utan att någon vecklade upp den.
Fred, muttrade Faldaras herre.
Är ni skadad, Moraine Sede?
Ingtar, varför har ni inte låtit bära Aes Sedain till hennes säng och skickat helaren till henne?
Lugn, först Agelmar, sa Moraine. Ingtar har gjort så som jag befallde honom. Jag är inte så bräcklig som alla tycks tro. Hon vinkade åt två av kvinnorna att hjälpa henne till en stol. Ett ögonblick grep de om hennes händer och sa oroligt att hon var för svag, att hon borde ligga i en varm säng med helaren där och få ett varmt bad. Moraine höjde ögonbrynen. Kvinnorna teg med ens och skyndade sig att hjälpa henne till en stol. Så snart hon satt sig ned viftade hon retligt bort dem.
Jag vill tala mer, först Agelmar.
Agelmar nickade och Ingtar skickade ut tjänarna ur rummet. Valderas herre såg förväntansfullt på dem som blev kvar. Särskilt, tyckte Rand, på Loyal och den gyllene kistan.
Vi har hört, sa Moraine så snart Ingtar stängt dörren efter sig, att ni vann en stor seger i Tarvins klyfta.
Ja, sa Agelmar långsamt och hans bekymrade min återkom.
Ja, ejser det. Och nej.
Halvmännen och deras trollocker förintades till sista man, men vi utkämpade knappast någon strid. Ett underverk, säger mina män. Jorden slukade dem, bergen begravde dem. Bara några få dragcarer blev kvar, så skräckslagna att de flög norrut så fort vingarna bar.
I sanning ett underverk, sa Moraine. Och våren har kommit.
Ett underverk, sa Agelmar och skakade på huvudet. Men Moraine ser det. Männen säger mycket om det som hände i klyftan. Att ljuset tog mänsklig gestalt och stred på vår sida. Att skaparen steg ned i klyftan för att bekämpa skuggan. Men jag såg en man, Moraine säger det. Jag såg en man och det han gjorde kan inte ske. Får inte ske.
Ingen vet hur hjulet vrider sig, först Agelmar.
Som ni önskar, Moraine säger det.
Och Peyden Frayn, är han i tryggt förvar? Jag måste få tala med honom när jag har vilat.
Vi har hållit kvar honom så som ni befallde, Acer det. Halva tiden gnäller han hos vakterna och resten av tiden försöker han befalla dem, men...
Fred, Moraine säger det. Vad hände med er i stora fördärv?
Fann ni den gröna mannen? Jag ser hans hand i allt det nya som växer.
Vi fann honom, sa hon uttryckslöst.
Den gröna mannen är död, först Agelmar, och världens öga försvunnit. Unga män som söker ära kommer inte att söka den där igen.
Faldaras herre rynkade pannan igen och skakade förvirrat på huvudet.
Död? Den gröna mannen? Det kan han inte. Så ni led nederlag. Men blommorna då och allt som växer?
Vi vann, först Agelmar. Vi vann, och att landet har befriats ur vinterns grepp är beviset på det. Men jag fruktar att den sista striden ännu inte har stått.
Rand ryckte till, men Acer Den gav honom en skarp blick och han blev stilla igen.
Stora fördärv finns kvar. Och Thakandars smedjor nedom Shaul Ghul är ännu i bruk. Det finns många halmen kvar och talösa trollocker. Tro inte att ni här i gränslanden inte längre behöver vara vaksamma.
Det trodde jag inte, Acer det, sa han avmätt.
Moraine vinkade åt Loyal att ställa ned den gyllene kistan bredvid henne. Och när så skett öppnade hon den så att hornet syntes.
Valeres horn, sa hon, och Agelmar flämtade till. Rand trodde nästan att karn skulle falla på knä.
Har vi det, Moraine säger det, är det oväsentligt hur många halvmän eller trollocker som finns kvar. När de forna hjältarna har återvänt från graven kan vi dra i strid mot stora fördärv och jämna Shaul Ghul med marken.
Nej!
Agelmar tappade hakan av häpnad, men Moraine fortsatte lugnt.
Jag visade det inte som ett hån, utan för att ni ska veta att vilka strider som än väntar så är vi lika starka som skuggan. Det hör inte hemma här. Hornet måste föras till Ilian. Om krig och nya hotar är det där ljusets styrkor måste samlas. Jag vill be er om att ett följe av era bästa män ser till att det når Ilian i trygghet. Än finns det mörkvänner, inte bara halvmän och trollocker. Och det som kommer när hornet kallar kommer vem som än stöter i det. Hornet måste nå Ilian.
Som ni önskar, Acer det. Men när kistlocket slöts såg Faldaras herre ut som om han nekats en sista skymt av ljuset. 7 dagar senare klämtade Faldaras klockor ännu. Folket hade återkommit från Fal Moran och firade segern tillsammans med soldaterna. Och på balkongen där Rand var blandades rop och sång med klockklangen. Balkongen vette mot Algemars privata trädgård, skön och blomstrande, men han ägnade den inte en blick. Trots att solen stod högt på himlen var Kejnars vår kallare än han var van vid. Men ändå glittrade svetten på hans nakna bröst och skuldror när han svingade sitt svärd. Varje rörelse var exakt, men ändå fjärran honom där han svävade i tomrummet. Men också ur tomrummet undrade han hur mycket glädje stadens invånare skulle visa om de kände till det baner Moraine ännu höll gömt.
Bra, fåraherde.
Väktaren som stod lutad mot räcket med armarna i kors över bröstet såg kritiskt på honom.
Du blir bättre, men ansträng dig inte så hårt. Du kan inte bli svärdsmästare på ett par veckor.
Tomrummet försvann som en bubbla man stuckit hål på.
Jag bryr mig inte om att bli någon mästare. Det är en mästares svärd du har, fåraherde.
Jag vill bara att min far ska bli stolt över mig. Hans grepp om Hjaltets sträva läder hårdnade. Jag vill bara att Tam ska vara min far. Han körde svärdet i skidan igen.
Hur som helst har jag inte ett par veckor på mig.
Så du har inte ändrat dig?
Skulle ni? Länsmin hade inte förändrats. Det kantiga ansiktet såg inte ut att kunna förändras.
Ni kommer inte att försöka hindra mig. Eller är Moraine ser det?
Du kan göra som du vill, fåraherde. Eller så som väven bestämmer åt dig.
Väktaren rätade på sig.
Och nu lämnar jag dig.
Rand vände sig om för att se när Lan gick. Och då såg han att Egwene stod där.
Ändrat dig i fråga om vad, Rand?
Han slet åt sig skjorta och jacka. Men kände han hur kallt det var.
Jag tänker ge mig av, Egwene.
Ge dig av vart?
Någonstans. Jag vet inte.
Han ville inte möta hennes blick, men han kunde inte sluta se på henne. Hon hade röda blommor flätade i håret som svallade över axlarna. Hon höll manteln tätt om sig, mörkblå och broderad längs follarna med en tunn bård av vita blommor som seden bjöd i Kejnar. Och blommorna beskrev en rät linje upp till hennes ansikte. Det var inte blekare än hon själv. Hennes ögon tycktes så stora och mörka.
Bort!
Moraine Sede tillåter säkert inte att du bara ger dig av. Efter det du har gjort förtjänar du någon belöning.
Moraine vet knappt att jag lever. Jag har gjort det hon ville, och så är det med det. Hon pratar inte ens med mig om jag kommer till henne. Inte för att jag har försökt hålla mig i närheten av henne, men hon undviker mig. Hon bryr sig inte om ifall jag ger mig av, och jag bryr mig inte om ifall hon gör det.
Moraine är fortfarande inte helt återställd, Rand. Hon tvekade.
Jag måste bege mig till Ter Vallon för att läras upp.
Ninive följer också med. Och Mert behöver fortfarande helas från det som ännu binder honom vid dolken, vad det nu är. Och Perrin vill se Ter Vallon innan han beger sig vart han nu ska. Du skulle kunna följa med oss.
Och vänta på att någon annan Aes Sedai än Moraine ska upptäcka vad jag är och stilla mig.
Hans röst var hård, nästan hånfull. Han kunde inte göra något åt det.
Är det vad du vill?
Nej.
Han visste att han aldrig skulle kunna säga hur tacksam han var för att hon inte hade tvekat innan hon svarade.
Rand, du är väl inte rädd?
De var ensamma, men hon såg sig om och sänkte ändå rösten.
Moraine Sede säger att du inte behöver röra vid urkällan. Och om du inte rör, Sadin, om du inte försöker bruka kraften, är du utom fara.
Nej, jag kommer aldrig mer att röra den. Hellre hugger jag av mig handen.
Men om jag inte kan låta bli? Jag har aldrig ens försökt bruka den. Inte ens vid världens öga. Om jag inte kan låta bli.
Tänker du fara hem, Rand? Din far måste längta något oerhört efter dig. Till och med Mats far måste vara utom sig vid det här laget. Jag kommer tillbaka till Imonswall nästa år. Åtminstone ett litet tag.
Han drog med handflatan över svärdshjältet. Kände bronshägen. Far. Hem. Ljus. Jag vill träffa. Inte hem. Någonstans där det inte finns människor jag kan skada om jag inte kan låta bli. Någonstans där jag är ensam. Plötsligt kändes det kallt som under ett snöoväder på balkongen. Jag ger mig av härifrån, men inte hem.
Egwen, Egwen, varför måste du vara en av...
Han la armarna om henne och viskade mot hennes hår. Aldrig mer hem. I Agelmars privata trädgård, i en tät lövsal beströdd med vita blommor, satte Moraine sig till rätta i sin vilstol. Skärvorna av sigillet låg i hennes knä och den lilla ädelsten hon ibland bar i pannan snurrade och glittrade på guldkedjan som hängde över hennes fingrar. Stenens svaga blå glöd falnade och ett leende nuddade hennes läppar. Stenen i sig hade ingen kraft, men det första hon lärt sig om att bruka kraften när hon var flicka i kungliga palatset i Carhain var att använda stenen till att lyssna på folk när de trodde att de var för avsides för att någon skulle kunna höra dem. Profetiorna kommer att uppfyllas, viskade hon. Draken är återfödd.